Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Shirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livet, träning och hälsa. Idag ringer jag upp Lisen Bratt Fredriksson, entreprenör, hoppryttare, fru och mamma till tre barn och ett stort gäng hästar. Vi snackar bland annat om hennes uppväxt där hon till och med fick rådet att skolan inte passade henne och det var bättre att hon hoppade av. Hänga med fel människor, frihet under ansvar, efterfester och att inte vara som alla andra. Om att växa upp på fashionabla Kungliga Djurgården i Stockholm, fast med jätter på toa och höns i köket. Och hur det är att leva med världens bästa hoppryttare Peder Fredriksson, samt deras tre söner. Och hela det enorma projektet med att bo på en stor hästgård. Om träning som måste vara rolig, om spetsunderkläder, köra bil med hög musik och hur man håller ihop äktenskapet efter 25 år. Det här vill du inte missa. Där. Nu kör vi. Lisen Bratt Fredriksson, du är entreprenör och hoppryttare och har ridit två OS, vunnit SM-guld och tävlat internationellt i flera decennier. Du har röstats fram som ridsportens mäktigaste kvinna och har bland annat medverkat i SVT:s Ryttareliten samt med sikte mot världstoppen tillsammans med din man Peder. Men även varit expertkommentator i TV för att bara nämna några. Om man följer dig och ser programmen så känns det som att det är du som är superkvinnan bakom allt som händer på gården där ni bor. På ditt Instakonto med 132 000 följare skriver du founder at get the gallop, two Olympics, three kids, horses takes me anywhere. Förra sommaren debuterade du som sommarvärd i P1. Du är född och uppvuxen i Stockholm, närmare bestämt på Djurgården och har kallats överklass hippie. Du och din man Peder, som är världens bästa hoppryttare, tillsammans med era tre barn, bor på en gård på Österlen. Idag skulle jag vilja prata med dig om vad som egentligen hände där under högstadietiden och hur din uppväxt var på Djurgården, om dina träningsrutiner, ditt liv på gården och hur 17 ni får ihop allt och håller äktenskapet vid liv. Varmt, varmt välkommen till podden Träna med Shirin.
Det är till och med som jag själv har sagt, kan inte du berätta för mig om den här galna människan?
Alltså jag gick ju, vi har ju ett, får vi kalla det förflutet. Du och jag har egentligen inget förflutet, men jag är ju barndomsvän med din stora syster. Precis. Elsa. Så vi har ju stött på varandra där ute på Djurgården några gånger och jag har hängt i ert gula hus och senast jag var där måste jag erkänna var det lite suddigt, för det var nämligen på Elsas studentskiva.
Ja, precis. Det har varit mycket fester i det där huset.
Ja, det var, jag minns det, stort tält ute på gräsmattan. Ja, det var riktigt, riktigt roligt.
Vi hade föräldrar som ofta var borta på helgerna och liksom lämnade oss lite grann. Så att, vilket gjorde också att det blev ett sånt där hål, vattenhål för efterfester och annat nyttigt.
Jo då, det var väldigt roligt. Och inte så långt ifrån där jag är också. Du, om jag säger ranking, poäng och millimeter, vad säger du då?
Ranking, poäng och millimeter. Det har väl varit ganska mycket fokus på det här hos oss det här sista året. Eftersom det har varit ett mål för min man bland annat att liksom räkna sina ranking, poäng och försöka ta sig till nummer ett. Sådär. Men sen var det ju då en dokumentär, om du tänker på det kanske, där jag säger att jag inte, han är ju nummer ett i världen, har varit ett halvår nu. Och där jag säger att jag inte tror att han ska bli det. Och det har att göra med att man är, alltså när man är partner och står bredvid någon som är liksom, som många av de här idrottsmänniskorna är, alltså de är ju väldigt aktiva och de har väldigt hög liksom målsättning ofta så där. Så som anhörig så när man står bredvid så är man ju mer där, man behöver inte stå och heja på i vardagen utan man är mer där för att ta emot när de faller. Så att det är väl lite, det är väl i själva varudrift som man säger att man inte tror att de ska göra det lite för att dra ner lite grann på förväntningarna och tempot och sådär.
Jag förstår. Du, Lisen, var befinner du dig just nu rent geografiskt och hur mår du idag som är fredagen den 25 februari där världen just nu är lite
Ja, men
skakig?
verkligen. Jag tror att alla går omkring med en liten sten i magen på något sätt, faktiskt. Jag befinner mig på Österlen och där vi bor utanför Kivik. Och jag sitter på mitt kontor som har ett stort fönster rakt mot Hanöbukten. Och ja, ut mot havet och vidare ut mot våra grannar i öst. Och här har vi ju också ett militärt skjutfält nedanför oss precis. Så där har de haft träning här nu i 2 veckor, ganska intensivt. Ibland har de också lånar de ut det här militären till olika länder för att ha träning och sådär. Men man, alltså man, man, så att ofta när jag sitter och tittar ut här och min man har ganska mycket fantasi så ibland säger men vad gör vi nu om det kommer liksom stora fartyg in här helt plötsligt? Så där. Alltså fantasin drar ju iväg lite grann helt enkelt ibland. Man undrar hur det kommer se ut här om 30, 40, 50 år då. Och vad det som händer nu i världen, vad det kommer ta vägen.
Blir inte hästarna rädda när
Nej,
de
men inte så
skjuter av
farligt.
sig?
De här.
Med
Ja,
luttrade
nej, men
kanske.
precis. Nej, men man hör. Det är ju sådana här som man hör liksom, när de skjuter hela tiden. De skjuter ut mot havet här, gör de. De tränar.
Men du, apropå hästar, Lisan, hur många
Vi
hästar har
har
vi nu?
ungefär på gården mellan. Ja, men runt en 30-35 hästar på gården. Så det är ganska många. Vi är 12 stycken som arbetar. 13 ibland på den här verksamheten. Hästarna, de ägs ju inte alla av oss, men de är under vår träning och alla är här i vår verksamhet.
Det är några
Ja, det
totton.
är det verkligen.
Du har en intervju till tidningen Ridsport sagt att hästarna gör dig till en bättre människa. Kan du
Ja,
förklara?
jag tror det i alla fall, för att när man jobbar med hästar om man tänker sig lite grann som det är just nu, att det är bråttom överallt och man ska hinna med och man ökar tempot i mycket saker man gör. Liksom. Man lagar mat fortare, man äter fortare, man tittar på kortare tv-serier för att man ska hinna se ännu fler. Tågen ska gå fortare, men allting ska ju gå fortare för att vi ska hinna mer. Bara som ett exempel, och när man är med hästar så kan det inte gå fortare. Alltså man kan inte göra det fortare, utan man måste gå långsamt i stallet, man måste läsa in hästarna, de lär sig i en viss takt. Man får inte ha bråttom för då blir det bakslag när man jobbar med hästar. Så att det finns så mycket saker som hästar gör att man blir till en, kan man säga, lite sundare människa tycker jag. Men det är en sak är att när man kommer in i stallet så kan du inte ha bråttom utan ta det lugnt. Man måste läsa av hästar också och man måste, överhuvudtaget när man jobbar med djur så måste man liksom läsa av dem och respektera hur de är i sin natur när man jobbar med dem hela tiden. Så att man går ju in i någon slags, man kommunicerar ju inte med ord som du och jag gör, utan det handlar ju väldigt mycket om att läsa av, förstå deras rörelsemönster och sen så liksom att vi lär oss hur vi ska kunna träna dem till exempel. Och det gör det också då att man blir mera, jag tror att först också när man är i stall och jobbar, man lär sig jobba fysiskt, man lär sig respektera, man lär sig ta ansvar. Så att på det sättet så tycker jag att det gör oss lite liksom. Ja, må lite bättre och kanske bli bättre människor på det sättet då.
Vad fint beskrivet. Det låter som att det är ditt lugn, även om det
Ja,
krävs
men precis.
mycket, enormt
Jag
mycket jobb.
vill ju gärna, jag tycker ju att det är viktigt för barn och ungdomar och jag vill ju att man liksom satsar på barn och ungdomar. Att man förstår att just sådana här miljöer som ridskolor eller skateboarder eller vad det än är där liksom. Där barnen får möjlighet att utvecklas. Och framförallt tillsammans med djur är väldigt, ja, väldigt, väldigt bra.
Djur har ju en fantastisk förmåga
Ja,
att lugna och
verkligen,
läka
verkligen.
och glädja. Du, hur är det att leva med en
Ja,
elitidrottare och hur kompletterar ni
jo, men det
varandra?
gör vi. Alltså Peder är ju väldigt, man säger så här, många vill bli liksom världsbäst och så där, men det är inte så många på olika saker, men det är inte så många som verkligen liksom sätter sig och gör det arbetet som behövs för att bli världsbäst. För det är just det arbetet. Jag tror han har så gemensamt med många av de här som är att de är liksom villiga att göra jobbet och de jobbar rätt hårt. Sätter väldigt höga mål jobba väldigt så här systematiskt mot att hela tiden hitta lösningar. De nöjer sig sällan. Och man, när man lever med en sån person så är det ju, handlar det mycket, tycker jag, mer om att man bollar saker och stöttar och sådär. Vi är ganska olika. Jag är ganska impulsiv. Jag har snabba liksom, beslut och vill göra nu. Liksom, ringa, lyfta luren om jag kommer på någonting nu. Medan han är mer, vill ha eftertänksam. Jag kan man säga är väl mer så här, om man säger tävlingsmänniska, om vi spelar sällskapsspel så vill jag verkligen vinna. Medan han är inte alls så. Han är mer så här, passionerad att utveckla saker. Ta saker så här, långsiktigt framåt. Så jag tror att det är också därför att vi kompletterar varandra. För att hade vi båda varit som honom hade vi kanske inte fått så mycket saker gjort på ett sätt. Men liksom, han är också lite, väldigt filosofisk. Och så. Medan hade båda varit som jag så hade vi varit liksom tokiga, galna på varandra. Jag tror att det är en ganska så här, jämnmatch, att man förstår och man respekterar varandra. Men man är liksom olika.
Ja. Vad härligt. Du, vem är du nu som är
chef hemma? Vi delar upp saker. Vi har levt ihop i 25 år. Så det har blivit ganska automatiskt. Här. Ja, men det där är du bra på. Det är jag bra på. Det är bra på. Sen är det ju så att han är ju väldigt mycket på resande fot. Så att jag skojar ibland att jag säger att jag lever som en gift singel. Liksom. Ja, som nu när jag är på sportlov. Då är jag med mina barn. Det är jag och mina barn. Sen kanske han dyker upp någon dag på sportlovet. Då, var vi är någonstans. Men han reser ju väldigt mycket, Peder. Så han är borta typ torsdag till söndag. Nästan varje vecka. Inte alltid. Wow. Så att, ja, det är klart att det blir mycket att jag håller i det här liksom, vardagliga grejerna. Men samtidigt så jag tycker att det är så här. Jag har inget problem med det. Jag tycker att det är ganska skönt. Och jag tror att det är därför också att du får, att äktenskapet är så pass bra som det är nu. För att vi får längta lite grann. Så där. Så det är ganska nyttigt.
Ja. Du var ju min nästa fråga. Vad har du för tips för att hålla äktenskapet i liv? Och hur 17 rattar ni runt? Han är ju tre söner också.
Nej, men jag bestämmer nog ganska mycket om med familjen och sådär. Och han är rätt chill med det också, Peder. Så, och jag tycker om att... Alltså jag är ingen person som håller på och tycker att jag gör för mycket heller. Utan jag tycker liksom om det. Men jag tror att det är bra att vara... Att liksom tycka om varandras olikheter och låta varandra vara olika tror jag är viktigt. Och liksom känna att man respekterar. Respekt är ju ingenting man kan få utan det är någonting som växer fram. Men att man känner att man respekterar att man är olika. Och liksom ser det bra i att vara olika. Det tror jag är en viktig grej. Och sen att man ska ha projekt ihop. Det tror jag faktiskt. Att jag säger ibland att man kommer hem och man jobbar med olika saker kanske och man är trött på kvällen, man orkar inte diskutera, så är det ganska bra att ha liksom så här små projekt, jag vet inte, ett trädgårdsland eller
något helt annat, menar du?
Ja, ska sälja de här strumporna på Amazon eller jag vet inte, men jag tror att det är väldigt lätt att man tröttnar på att bara höra vad den andra, och man måste liksom engagera sig lite. Så sätta sig in lite grann i vad den andra håller på med. Det tror jag.
Men ni har ju 25 år i bagaget så att ni har ju lyckats. Jag förstår att ni också har era berg- och dalbanor som alla relationer har.
Men inte så många faktiskt. Har vi inte. Jag tycker att det är, så här, det är ett engagemang och respekt och så att man låter en få vara. Liksom. Jag är inte så. Jag tycker om att vara lite själv och det tror jag han också gör.
Det är som en grym kombo. Du, jag gick ju helt igång på ditt sommarprat förra året och då tänkte jag, nu måste jag börja jaga dig. Ja. Jag är liksom lite nyfiken om du liksom kan ta något litet axplock om din barndom till lyssnarna.
Ja, men det är alltid så himla svårt att man ska skriva om sommar liksom prat för att jag började skriva jättemycket om hästens historia och ville förmedla den, hur det här liksom, ridsporten har blivit så stor och så. Och så läste jag upp det för min kompis och hon bara, ja, men det är jättebra, jätteintressant där, men det handlar ju ingenting om dig. Jag bara, det är väldigt jobbigt liksom, att behöva prata om sig själv tycker jag. Liksom,
vad är det som är jobbigt då?
Jag vet inte, det är någonting i det som är att man kan må väldigt dåligt av att prata om sig själv. hela tiden. Jag tycker att det är svårt att göra det faktiskt. Jag vet inte. Det är, jag tycker inte det är så intressant liksom, själv. Men sen förstår jag. Jag förstår att allt, men det är någonting som bromsar en idé om det liksom. Jag vet inte. Men i alla fall. Så jag hade 4 dagar kvar till inspelning. Så tänkte jag, men nu får jag liksom öppna den där Pandora-asken och liksom lyfta lite på locket. Och då bestämde jag mig för att, ja, men vad tycker jag är kul att höra på när det är sommar, när det är sommarprat? Och då kom jag på att jag tycker det är jättekul att höra folks liksom, egentligen den här tidsresan. Att när, så här, jag är född så här, vi har växt upp så här. Och det, jag är nyfiken, jag själv är nyfiken på andra människor. Jag tycker att det är intressant att man går förbi ett hus och ser vad folk har inne i bakom gardinerna och vad de har för tavlor på väggarna och var de kommer ifrån. Jag är väldigt så här, nyfiken också av mig, så tänkte jag att men då får jag väl dela med mig av min barndom, även fast många kanske tycker åh vad tråkigt, nu kommer en sån där som ska berätta från A till Ö. Så tänkte jag, men nu gör jag det. Då berättar jag ju just det om så här, ja, jag växte upp väldigt borgerligt på ett sätt men väldigt oborgerligt på ett annat sätt, för att jag som sagt växte upp ute på Djurgården i en av de här stora villorna längs Djurgårdskanalen. Men på ett väldigt bohemiskt sätt också. Vi pratade om det här om dagen, jag och min kompis. Jag kommer ihåg att jag har bara varit med i en klädbutik med min mamma en gång i hela mitt liv när jag var liten. Jag tror jag var typ så här 14 år. Nej, 12 år var jag. Jag gick i sexan. Köpa ett par jeans. Det var den enda gången som jag fick ett par köpta jeans. Och det kan man ju tycka att det är väl inget konstigt. Så har det hänt med mig också. Men det var liksom just krocken där med att bo där liksom lite ståndsmässigt och så men alltid bara liksom, och även samma sak med min mamma när hon var handla mat, så var det liksom en liter mjölk och typ en citron, för att hon odlade och jagade väldigt mycket och hade liksom mat som, ja, men vi lagade och åt av det som vi hade och ja, så det var på det sättet var det lite speciellt liksom. Vi hade hönor typ nästan in i köket och får och lite sådär och var liksom väldigt fritt uppväxta på det sättet. Ta hand om oss själva rätt tidigt på ett sätt, fast våra föräldrar var där, men så här, ja, det. Och för mig är det ju inget konstigt, men när jag berättar om det så tycker ju mina kompisar att det var lite annorlunda helt klart.
Ja, men det låter ju som en skön mix liksom, i den här ändå liksom fantastiska kungliga Djurgården mitt i huvudstaden, och det är otroligt vackert där ute vid Djurgårdskanalen. Så i en drömvärld så tror ju alla att det är perfekt och alla går omkring med Ralph Lauren-tröjor och nystrukna och vattenkammat hår och allt sånt där, men här var ju verkligen, du beskriver det lite som en så här skön, jag kallar det för hippie, men så här skön, ja, bohemisk på ett skönt sätt. Där ni åt det som ni jagade och ni hade grönsaker i trädgården och djur som strosar, ja, runt in i köket.
Nej, men verkligen, okej, nu ser man ju mindre, det var ju många som levde på det sättet där ute på den tiden också, ska jag säga. Men det, och det tror jag inte att det gör på samma sätt längre än nu. Och mamma gick på Konstfack och var liksom sådär lite. Och liksom, hon snickrade ihop sin säng själv och lite allt det här. Men samtidigt så var det liksom superborgerligt på ett sätt. Men det var just det där, den delen som var lite speciell liksom, helt klart. Och vi hade hästarna lösa och vi hade getter och vi hade får på toaletten ett tag och in i huset och och slakt liksom, slakt ute i trädgården. Så att det var, för mina vänner då in i stan tyckte jag att det var väldigt märkligt helt enkelt.
Men du, hur har det här format dig idag? Har det liksom, känner du att du har blivit någon slags mix av dina föräldrar och din uppväxt? Eller liksom hur har det här, ja, men, format dig? Vad tar du med dig liksom i, ja, ditt,
exakt,
vardags?
Men när man var 14 och 15 då skämdes man ju lite för det där. Liksom, att det var lite så här halvkaosigt och så hemma och så. Och jag gjorde någon slags jätterevolt emot det där då. Och det gick ju så långt så att jag hoppade av skolan och allt det där. Men jag, och jag tyckte liksom att mina föräldrar liksom inte ställde upp på något sätt. De körde inte och de gjorde, du vet, lite sådana där saker. För att de var liksom inte, och jag tror det var många föräldrar på 70-talet där som var så här, nej men barn ska klara sig själva. Det var ju någon idé som var då.
Ja, det var så här, vad heter det? Frihet under ansvar var det lite så. Det var ju verkligen,
nej,
ingen curling.
Nej, men verkligen inte. Och man fick liksom ta sig runt själv och fixa saker själv och laga mat själv och allt det här. Men, och då kom jag ihåg att så kunde man jämföra med sig då lite grann, alltså man gör i den åldern med andra, och så tyckte att det var lite, och kändes lite orättvist. Och det var säkert några andra som tittade på mig och sa, men hon har ju helt fantastiskt. Men alltså i den åldern man tittar och man är osäker och allt sånt där. Och jag var arg på mina föräldrar då. Men sen, alltså nu idag så är jag ju väldigt tacksam att jag fick växa upp så där. För det har ju format mig till att jag har blivit väldigt självständig. Och att jag liksom kände också efter ett tag att det där liksom lite utanförskap, det var ganska skönt. Att jag inte kände att jag inte ville vara, jag ville inte vara en i mängden, ville inte vara liksom bara en tjej som satt på café och rökte, utan jag ville bara göra något annat. Och det kanske är lite så här grottmänniska, att man vill sticka ut eller man vill synas på ett annat sätt, som så här lite fåfängt på något sätt, att man ville inte smälta in i mängden. Och då kom man på att man hade liksom, jag är ju annorlunda, och tyckte om det helt enkelt efter ett tag. Och då blev ju det någonting positivt liksom, på något sätt ändå.
Men det tog ett tag innan det fick sjunka in, att du kände att det var... Men du, berätta.
Ja, men skolan för mig...
Det var inte så roligt.
Skolan för mig var sådär att... jag hade jättelätt då när jag var liten och så. Men sen när det blev läxor och sånt där så fick jag inte så mycket hjälp hemma med det. Och jag var ganska envis liksom och tyckte att jag kunde nog det där själv och allt det där. Och sen blev det liksom lite mer och mer av det där. Och sen när jag började högstadiet så kände jag att jag liksom kom efter. Och då tror jag att jag kände bara så här att nu vill jag göra andra saker. Jag vill jobba och jag vill jobba i stall och jag vill sälja skivor och jobba i butik. Och blev liksom, och mina föräldrar låg i någon slags skilsmässa. Och det var, så att jag började skolka jättemycket. Och fick gå en sån här sosgrupp då som man hade. Och då träffade man tjejer som var lika busiga och gjorde dumma saker. Och då hakar man ju på dem. Lärde känna ännu mer dumma, busiga tjejer. Eller dumma, men sådär. Så då började man liksom, så då skolkade jag jättemycket. Jag tror jag skolkade så mycket så jag hade typ någon sån här mest frånvarotimmar i hela Stockholmsområdet eller något.
Alltså,
det var
ju något sånt
där. Och då var mina föräldrar så här, nej men det här går ju inte efter ett tag. Och då satte de mig på en internatskola ett år. Och då kom jag dit liksom med så här svart kajal runt ögonen och svart hår och väldigt arg. Men det blev väldigt bra att vara där ett år. Och det var på något sätt, när man kom dit så var det så här, det var så jäkla hårda regler. Hur man ska vara tyst i klassen och du vet, man ska inte ha... Men de har ju väldigt, väldigt mycket regler.
Ja, det är väldigt strukturerat.
Så då, i början var det så här, oh my god, liksom, det här är verkligen så här som de beskriver att det är. Men sen var det väldigt skönt, för när man kom in i det, då var det ju så här tyst i klassen. Och jag hade haft problem med det här bullret och stöket runt omkring. Så att helt plötsligt så kunde jag börja plugga och fokusera och göra det. Så gick det ett år, det gick ganska bra i skolan. Då ville jag säga, ja men nu funkar det, så då ville jag flytta till Stockholm igen. Och då började jag rida och ville rida och tävla ganska mycket och höll på.
Hur gammal var 14. Du här liksom?
Så då flyttade jag tillbaka till Stockholm och började skolan där. Och kom ihåg första dagen i skolan där så var det så här högljutt igen. Folk som bara skrek jävla lärare som inte kunde säga åt elever. Och jag bara, det här kommer aldrig funka igen än på något sätt. Men då ville jag inte flytta tillbaka. Utan då så bara mådde jag dåligt och fick gå till en psykolog. Och de bara, nej men du jag tror jag också jag gick på Folkuniversitetets stora konstkurs också. Så jag fick göra någon så här halvtidsmellangrej. Så jag fick pröva lite skolan och så gick jag på Folkuniversitetet. Och så började jag göra grejer. Och så är den här konstläraren eller bildläraren att jag tycker du ska söka till en konstskola. Då gjorde jag det och kom in. Så ja, och då under tiden gick jag till en psykolog och allting. Och de var så här, du ska inte gå i skolan helt enkelt. Så att han var helt fantastisk. Jag hade en terapeut kan man säga, psykolog som heter Bengt Asklund som var jävligt cool. Han bara, nej, jag tycker inte du ska gå i skolan. Och så skickade han mig till Skolöverstyrelsen och fick jag ett möte med någon där. Han bara, ja, din psykolog här, Bengt, han säger att du mår bättre om du inte går i skolan. Så att du behöver inte gå i skolan.
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakt efter min mormors goda bondkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg 1 till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten. Ni vet ju att jag är noga med min hälsa på alla sätt. Och det gäller såklart även min hudvård. Eftersom huden är vårt största organ väljer jag ansiktskrämen med största omsorg. Och jag har dessutom väldigt känslig hud. Därför är jag extra glad att just MPK är med och sponsrar podden. Det är svensk ekolyx på högsta nivå där allt är tillverkat i Sverige. Och min hud bara älskar denna prisbelönta hudvårdsserie. Om du också är nyfiken på deras produkter, in och titta på mettepk.se. PK stavas P-I-C-A-U-T.
Men wow, hur ofta hände det liksom? Det var den första och sista gången alltså, i svensk skolhistoria.
Jag skulle vilja ha tag i den där journalen på något sätt. För att
man vill ju veta
vad
som
står
där.
Jag
tror inte att
men jag har ringt ut och frågat och då var de så här, jag vet, 1000 olika människor, men jag får väl inte ge mig där för att det är i alla fall intressant. Jag skulle vilja veta vad som stod i den där, för de, i och med att de bara, alltså det var bara lite för lätt på något sätt. Jag vet inte om det var han, om det var Bengt som låg bakom det. Han gjorde ju mycket sådana här saker, vad har jag förstått, efterhand till tjejer och killar.
Han lever inte.
I förra året.
Och du har inte fått tag i honom.
Jag skickade lite vykort till honom och har jag gjort under årens lopp.
Så ni har hållit kontakt. Ja, han måste ju ha varit ett vägskäl i ditt liv.
Och det tänker jag på. Vuxna som tar sig tid att prata med barn. Och jag tänker på det själv när jag träffar barn. Att man ska säga, för det är de man kommer ihåg också. Sina föräldrars kompisar, så här, några kommer man inte ihåg alls, och några kommer man ihåg, just det var ju han, den där farbror som satte sig på knä och liksom pratade eller berättade någonting eller sa någonting roligt eller lyssnade. Där har man ju verkligen att lära sig faktiskt. Och jag försöker tänka på det när man träffar barn och ungdomar, att man lyssnar eller försöker liksom höra eller sådär, så att de känner att det finns vuxna som lyssnar ibland.
Ja, men det här med tid har ju blivit lite mer av en bristvara. När vi var små så kanske föräldrarna, eller i alla fall den ena föräldern, oftast var det ju lite så konservativa hem att mamman var hemma lite mer och pappan jobbade. Men det här med tid försöker jag också verkligen ge mina barn. Jag är Oprah Winfrey är en av mina absoluta favoriter och lyssnar på hennes podcast. Med hennes härliga röst så inleder hon alltid så här... The most valuable thing we can give ourselves is time. Time is precious. Och det är inte så jäkla självklart idag.
Ja, det är så. Och det är så här, jag tror ju äldre man blir desto mer förstår man det. Om att, alltså så här att, och jag tänker, jag jobbar ju väldigt mycket och lite för mycket. Jag driver liksom 4-5 olika bolag och sitter med olika grejer. Och engagera mig och har väldigt svårt att säga nej, har jag haft i alla fall. Och nu säger jag så här, jag svarar faktiskt folk bara rakt upp och ner. Bara, tyvärr, det har, den lilla tiden som man har vill jag lägga på min familj och barn. Och då har alla så här, okej, du förstår, inga problem.
Och då backar man.
För att det är väldigt lätt idag att bara så här, jobba. Så ligger man där i någon grupp i marken. Och då så här, jag tror det är som alla säger, att det man, när man börjar, när det börjar... gå ut för att man, det är det enda folk säger, det är så här, mer tid med min kära och nära och liksom så. Ja. Och jag har haft jättesvårt att leva, så är min man mycket bättre, han är så här, han lever verkligen i nuet och han verkligen så här uppskattar, han kan sitta och titta på ett träd som växer, medan jag är så här,
han känns väldigt yogisk.
Jag vill nu och tänker på morgon och väldigt så här, men jag lär mig jättemycket av honom att så här, faktiskt behöver inte jobba. Jag behöver inte, men det är någonting också att jag vill vara duktig. Jag vill känna att jag kan inte ta sovmorgon till exempel. Jag har liksom jättesvårt att ha sovmorgon. För att jag vill liksom, då känner jag mig jättedålig om jag sover för länge på morgonen. Ja, inte så hälsosamt tror jag. Men jag försöker, det är liksom en ny utmaning för mig att så här, ja, att ha lite mer så här, ta faktiskt. Folk gör tydligen det, de har lite mer tid säger de, att man ska inte göra för mycket. Ja.
Tydligen, jag har hört det någonstans. Men du, inte så hälsosamt sa du. Det är ju faktiskt en podd som har träning och hälsa som fokus. För du började skruva lite på det innan vi satte på record-knappen. Så här, du är ju inte så, tränar inte så mycket och inte så hälsosam sa du. Hur...
Jag hade förra året var min bästa träningstid. Det var helt fantastiskt. För, då var jag så här, för jag har provat allt. Jag har haft PT hemma för att det ska hinnas med. Vi har gym här hemma och allting. Men jag har också mitt kontor här hemma. Så det är alltid något barn som ropar. Eller så är det någon som knackar på dörren. Och som sagt, det är en stor verksamhet här bakom väggen. Så det, är liksom, det funkar inte för mig. Peder, han kan gå upp och så bara stänger han av. Och så gör han det här på morgonen. Medan alltså jag blir stressad av att jag vill ge barnen frukost först och jag kan inte göra det hemma. Och jag är jättedålig på att gå ut och springa ensam på en blåsig väg i Skåne. Utan så här,
jag är blåser mycket.
Jag vill ha sällskap och då måste jag ha en podd och jag kan inte, jag vill ha liksom så här. Jag har varit, och det har jag hållit på slagits med hela livet egentligen. Och sen bestämde jag mig man måste börja träna. Och då träffade en jättebra PT här nere i Kivik. Hon hade gym och hon var sådär, annars blir jag lite tävlingsmänniska. Så när jag har börjat med en PT så har de alltid varit så här: hur mycket vill du träna? Jag bara, jag kan träna jättebra. Då har jag sålt in mig som att jag är liksom he-man. Bara för att jag är en sån tävlingsmänniska. Och då har de liksom skruvat upp för tidigt. Förstår du vad jag menar? Då
absolut.
Bara så här, hon känns på mig. Liksom.
Du har krattat manegen.
Liksom. Hur mycket vill du träna? Nej, men jag kan träna hur mycket som helst. Och sen så bara går det åt helvete. Och så slutar bara, när det här pallar inte. Och så står de och jagar en och fiskar. Liksom. Så att jag får skylla mig själv. Jag kom till insikt med att säga, jag är jättedålig på att träna. Och det var mitt första möte då med Jessica här nere. Jag bara, jag är jättedålig på att träna. Jag vill träna halva pass. Jag hatar när... Och jag kommer säga till dig att jag orkar mer. Men det ska du inte lyssna på. För att det är inte sant. Så jag, liksom, jag öppnade upp mig helt. Och liksom förklarade. Så. Och hon bara, okej, jag fattar. Och hon var liksom rätt person.
Och då
hon blev det
bra.
Helt fantastiskt. Sen öppnade vi det. Och hon liksom började inte lyssna på mig. Utan hon bara, nej men nu är vi här. Och sen är vi klara. Hon var liksom rätt person. Hon var inte alls sådär. Hon var inte sådär check. Såhär, kom igen nu då. För det var liksom. Hon var bara så här, nej men nu gör vi det här. Och så bara, hon var bara rätt. Det gäller väl att ha det där. Att man,
ja, personkemi. Och så ska det funka för dig. Och en bra PT.
Hon märkte också direkt att jag tyckte om att lyfta tunga grejer. Och inte, jag tyckte inte så mycket om att sättas på ett band. Hon tyckte, men fan, då lyfter vi liksom. Och lyfter vi och mycket med benen och så här. Och det tyckte jag var skitkul. Och så jag tränade som en galning med henne. Det var så kul. Och fantastiskt. Sen i september så blev jag sjuk. Fick jag jätteont i huvudet helt plötsligt. Och hade jätteont i huvudet i 7 veckor. Jag åkte in och röntgade huvudet och massa saker. Ja, och wow.
Vad obehagligt. Bara ont i huvudet. Inget annat.
Men trött och lite så här. Det var så märkligt. Och ingen hittade någonting. Men jag vågade ont i halsen. Och gjorde liksom 1000 olika prover och så. Så sista oktober blev jag frisk. Så att jag var sjuk, ja men typ 2 månader.
Men fortfarande vet man inte vad det var.
Alltså nu i efterhand tror jag att det måste vara någon så här corona, post-corona. Det var så konstigt. Och i och med att jag hade ont i halsen och hade ont i huvudet, var trött. Så hon bara, du får inte träna. Och jag vågade inte träna heller. Men sen så ville jag ha lite återhämtning också. Så att jag sa, vi börjar efter årsnyår liksom igen. Och sen så... slutade hon nu på gymmet och jag menar så här, hon slutade på gymmet och var tvungen för att hon har haft ett gym och haft jättesvårt med det här med corona och få kunder helt plötsligt ju. Så hon var tvungen att lägga ner sin egen verksamhet där.
Tråkigt.
Så att nu så måste hon och jag hitta nya tag helt enkelt.
Men kanske du ska skicka ett sms till henne
nu
när det liksom när du är inne i snacket. Och för er som inte ser Lisa nu så tog hon genast fram papper och penna.
Nej, men så var det med det egentligen. Och jag känner ju bara att jag var så himla... Det är så härligt när man kommer från en träning och man känner sig så här... Det är då man ska gå och handla, för då handlar man nyttiga saker. Och man känner sig att man har en bra hållning och man har energi. Och man känner sig stark och nyttig och allting. Och nu känner jag bara så här hur jag börjar... Så här, allting börjar bli så här mjukt. Mjuk i kroppen. Från att vara liksom hård i kroppen. Helt enkelt.
Men du, Lisan, hur om... Alla gäster får alltid frågan om deras morgonrutiner, för jag tycker det är så spännande att höra hur man startar sin dag. När ringer din klocka och hur ser det ut där första timmen?
Okej, min klocka ringer ungefär 6.30 och då hör jag att min mellanson håller på och gymmar utanför mitt rum.
Hur gammal är han?
Han fyller 15 nu, precis. Han är värre än sin pappa kanske. Där har du en gäst om några år. Nej, men han håller på med något stretchingprogram. Så det låter, han håller inte på så mycket med vikter, men han håller på med ett stretchingprogram. Han är fotbollsspelare och han är ganska aktiv i det här. Alltså han tränar varje dag med olika saker.
Kul!
Jättekul. Men i alla fall, jag har hamburgare och sen så väcker man barnen, om jag är själv, annars gör vi det tillsammans. Och de ska ha frukost och sådär. Och gick ju frukost, har jag bra med tid så blir det gröt och hallon, frysta hallon. Är det en dålig dag så äter jag upp barnens rester som är vita kanter och vitt bröd som man tar ännu lite mer marmelad på. Och sen dricker jag te först och sen efter en timme så är det en kopp kaffe. Och sen ibland då så är det köra barn, för man bor på landet så måste man köra barn. Och ibland har jag hjälp med det till olika bussar och skolor. Och sen så börjar mitt egentligen jobb här inne på kontoret där jag sitter. Och då helst ska man ha hunnit byta om också. Och det är väldigt dåligt när man sätter sig i pyjamas och börjar jobba. För då är plötsligt klockan 11 och sitter man kvar i pyjamas och jobbar i datorn.
Så egentligen ser det... all in från 6.30 med barn och mat egentligen. Det är egentligen ingen egen tid.
Alltså jag har ingen ro för egen tid överhuvudtaget faktiskt. Och sen så försöker jag ibland säkert, jag måste sätta på mig ett ansikte, så jag försöker som idag sätta på mig lite...
Du är jättefin, ja. Serien.
Och det är också det, bor man på landet och inte har några möten och har bara liksom stallet här, då kan det bli rätt att man ser ut hur som helst liksom på dagarna. Så att ibland är det rätt trevligt om man liksom också anstränger sig lite och sätter på sig skjorta och sådär.
Ja, men för egen del också. Jag brukar ta rådet som min äldsta dotter säger. Hon, oavsett vad man ska göra, även om man ska gå ner på ICA, så säger hon så här: mamma, man vet aldrig vem man träffar. Så får man göra sig fin, inte för att man ska gå runt och ragga på alla man träffar på det sättet, men utan att man liksom gör sig fin för sin egen del och också... man mår ju bättre.
Ja, men absolut. För man mår inte bra när man sitter i pyjamas framför datorn klockan 11 och osminkad och inte bort håret. Det är inget bra, och inte bäddat sängen. Så att det gör jag också, bädda sängen. För det är också så här, det är också någon sån här slags mantra. Bäddar man sängen, det är så här, så blir ju allting liksom, man kommer in i en struktur. Men det som är dåligt att ha kontor hemma är att det är lätt att tappa på det där.
Ja. Du, Lisa, du fyllde nyligen 46, samma dag som min dotter, 23 januari, så grattis i efterskott.
Vattenman.
Du är mitt i livet, mitt i karriären med en man som är världens bästa hoppryttare. Du driver massa företag, du är, får man kalla det för navet på gården kanske. Jag förstår att ni har väldigt många anställda och det är ett jätteprojekt som ni rattar runt. Och ni har 3 söner. Nu är vi tillbaka till det här. Känner du att du hinner ta hand om dig själv? Liksom, skulle du vilja förändra på något sätt?
Ja, men jag tror bara, det är alltid den här. Har man börjat tänka på det? Jag menar som det här, alltså samtal som du och jag har nu och så är det ju, eller man lyssnar på en sån här podd som du har, så får man ju lite hjälp med att med det hela tiden, tycker jag, att man får tänka på sig själv. Men jag är rätt dålig på det. Alltså, man alltid på ett sätt som det är bra att man sätter hästarna och jobbet. Det är ju som också har kanske tagit mig framåt i liksom affärslivet, är ju kanske just också på grund av det. Men jag skulle må mycket bättre om jag jobbade, liksom tog med lite mer tid på mig själv. Men jag tror att man också, man har ju olika delar i livet att man när man är 20 så vill man bara framåt, framåt, framåt. Och när man är 30 så kanske det är barn och familj för en del. Och då är det på något sätt jobbigt på ett annat sätt och sådär. Och när man är 46, då kanske man inte vill framåt, 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 utan man vill liksom stabilisera lite grann. Och så här. Det är ganska skönt också att ingenting är ju perfekt från början, och det kommer det kanske aldrig bli. Men det är ju också härligt att man är på väg någonstans och känner att man kan utveckla sig. Och det här är ju en sida som jag är intresserad av, liksom, att utveckla mig. Jag tror också att man kan få till bättre, om man har nu byggt upp saker, att man kan få en bättre kvalitet på det tiden man gör, om man mår bättre och har mer tid.
Är du på en bra plats i livet, känner du?
Det är jag verkligen. Det tycker jag. Faktiskt.
Du, vi pratar ålder, det är ju bara en siffra, men för oss kvinnor så händer det lite grejer. Jag vet att du har pratat i en annan podd om klimakteriet, och vi är ju kvinnor och alla ska vi genomgå klimakteriet. Hur har det påverkat dig? Är du mitt i det eller är du för klimakteriet? Hur har du påverkat?
Jag har lärt mig att jag är inte där än.
Nej?
Det har jag lärt mig i alla fall, så jag väntar på det. Man är väldigt spänd.
Det är inte så mycket roligt att vänta på, men jag förstår. Men har du fått några känningar?
Det här är ju det enda man pratar om med sina vänner nu. Så här, vad känner du? Vad känner du? Nej, jag har inte fått några känningar riktigt. Det var jag tror i alla fall. Men å andra sidan har jag aldrig haft koll på liksom PMS, mens, liksom ägglossning och allt det här. Jag vet knappt vad som är vad. För jag liksom aldrig, jag tror inte heller, jag har inte varit så här hormonsvängig heller. Så att jag har liksom inte, jag har inte satt mig in i det fortfarande.
Vad tur att du har söner då.
Ja, verkligen. Nej, men jag har verkligen varit jättedålig. Mina kompisar bara säger alltid det, du är helt sämst på det. Och jag vet inte, jag vet bara att jag fick en sån här hormonsvängning när jag var gravid en gång och blev liksom skogstokig för någonting, tappade det helt. Men annars så är jag nog ganska jämn. Men sen kom jag på häromdagen att gud, du får ju väldigt mycket utslag när du har mens. Har du aldrig tänkt på det under liksom 35 år eller hur länge man har haft det? Men sådär. Men däremot så är det ju det, man funderar och väntar, och jag tror att alla får lite olika grejer. Det enda jag kan känna är att jag sover ju mycket sämre. Jag vet inte om det har med det att göra eller om det har med åldern att göra. Eller. Så, men jag sover, man har ju inte de där hela nätterna längre.
Jag vet inte vad det är som är tråkig, Lisen, men svaret är ja.
Ja, det är så. Nej, men så det är väl olika. Man lär sig olika grejer, hur man ska somna om. Och man ska gå upp och ta ett glas vatten och sen så vaknar man av att gubben ligger och snarkar.
Åh,
och sen ska toaletten 1000 gånger. Man förstår sig. Att folk har skilda sovrum, det är så hemskt liksom. Det tänker jag aldrig ha, men man förstår verkligen att folk har det.
Ja, men faktiskt. Och det behöver inte utbetyda att man älskar varandra mindre.
Nej, men det är just det där liksom, att man väcker varandra hela tiden.
Ja, men det där med sömnen, det har med det att göra. Det är ett superklassiskt första tecken. Det finns många små lömska, eller så här, men så här lite dolda, diffusa tecken. Men sömnen är...
Däremot hade jag en helt fantastisk dröm häromdagen.
Och berätta.
Ja, men det var bara så här, man har ju inte de här drömmarna. Jag kommer ihåg att man hade drömmar när man var liten som man kanske kan ha vissa som man kan komma ihåg av. Men det var en helt fantastisk dröm. Det var väldigt tydligt allting. Och jag flög. Nu ska jag inte tråka ut.
Nej, men du menar att du flög. Inte flyga flygplan, utan du flög. Ja, men jag älskar att drömma det. Har du bara drömt det en gång? Eller?
Jag har aldrig drömt det. Det var kul. Jag bara, men gud, jag kan flyga. Och det var så läskigt och härligt och fantastiskt. Det var liksom, det var nästan så att jag låg och tänkte bara, gud, jag drömmer och att jag flyger. Och det är helt fantastiskt. Och det var så tydligt allt runt omkring. Men det var så häftigt. Jag hoppas att, jag vet inte varför den kom.
Men det, alltså, jag har drömt det massa gånger. Det är så jävligt, jag måste googla. Vad det betyder. Man vill ju veta vad det betyder. Jag känner att det måste ju vara något bra.
För först så dök det upp ett hus som jag stod i en trappa. Och där inne satt någon som, det var liksom någon som var död. Jag tror att min pappa satt där inne i huset. I något kalkhus. Jag stod bara och gluttade lite på oss. Var en stor dal och jag bara liksom flög. Det var helt fantastiskt.
Men det var en fin dröm.
Ja, det var fin och väldigt känslig liksom. För jag var så himla liksom berörd av att de här husen stod på den här marken som jag kände.
Wow.
Vad är det så konstigt?
Ja, men nu googlar jag medan vi pratar. Ja. Och då står det bara lite kort där, första som kommer upp. Om du drömmer att du flyger, är det antagligen för att ditt liv går bra just nu. Oftast drömmer vi att vi flyger när vi har bra självförtroende och börjar nå de mål vi satt upp för oss själva. Drömmen om att flyga kan också dyka upp när vi brutit oss ur något som tyngt oss. Oh, vad spännande. Det här är ju någonting bra, Lisen.
Ja, men jag tror det. För mig kändes det som att det är ett sign på något sätt. Jag ska läsa mer om det. Det var absolut ett sign.
Alltså, när du
det var både läskigt och härligt.
Ja, men alltså, när du säger ett sign, då måste vi nästan avrunda och lämna en cliffhanger där till poddintervju 2.0 om ett halvår igen.
Ja, ja, absolut.
Gud, vad spännande. Härligt och läskigt. Mm. Mm. Du ska få 5 ofullständiga meningar. Som jag tänker att du ska svara lite kort på.
Mm.
När jag vill vara lite extra romantisk en fredagkväll brukar jag...
Sätta på mig snygga underkläder.
Spets.
Ja, det ska vara vitt. Ja, nej, men jag tycker att det brukar alltid pigga upp.
En gång när jag satt på hästen innan en tävling hände det att jag...
Ja, jag... Och det tror jag hänt många tjejer att... Ja, man har ju vita ridbyxor när man tävlar och man har fått mens precis.
Oh,
inte kul.
Nej.
Mm. Mm-hmm.
När jag behöver komma bort från allt gör jag.
Kör bil, lyssna på musik.
Vad härligt. Någon speciell musikkategori?
Mina barn gör jättebra spellistor. Det är alltid från svensk hiphop till liksom goingar, 90-ratatal. Nej, men liksom allting.
Jag gillar ju country.
Okej.
Okay. Mm. Mitt bästa träningstips till lyssnarna idag är?
Alltså, om man är lat som jag så är det springa intervall. Alltså springa så fort man orkar och sen gå och lyssna på en podd. Och sen springer man så fort man orkar och sen så går man. Man inte vet att man behöver springa länge.
Fortsätt.
Men man gör sådana race.
Jag fattar, Bra tips. Om jag får ge mig själv ett gott råd skulle det vara?
Ja, okej, ett gott råd till mig själv, det kan låta lite basic, men det är att hålla i kalendern, göra saker som man tycker är kul och man mår bra av och försöka, om man inte måste säga nej till sånt som man inte måste göra.
Jag tycker det var ett kanonbra svar. Mm. Jag tänkte avrunda lite med mina tankar kring dagens ämne. Och jag vill börja med att säga att det är så fantastiskt att se hur ni får ihop ert liv och vilka otroliga inspiratörer ni är. Jag drar in Peder här också. Inspiratörer ni är båda två. Och jag blir fascinerad och imponerad av sådana kvinnor som dig. Du utstrålar sån enorm pondus, en ödmjuk självsäkerhet. Och världen behöver sådana som dig. Men också hur vi kan applicera detta på allt vi gör i livet, vad vi än sysslar med, men också i våra relationer. Hur viktigt det är att lyfta varandra, finnas där, stötta i vått och torrt, men också att lämna tid för egen tid. Att hitta en bra balans mellan att ge och ta. Tack för allt du gör, Lisen, och jag kan bara föreställa mig vilken enorm förebild du måste vara inom ridsporten, som är en av de sporter jag sysslat allra minst med faktiskt. Så tack snälla Lisen för att du ville dela med dig av din story idag. Och om lyssnarna vill följa dig, vad hittar vi dig i sociala medier?
Ja, bäst nu på Instagram, Lisen Bratt Fredriksson, ett ord.
Och Fredriksson är med C och ett S.
Ja, precis.
Nej, men fantastiskt. Så roligt att vi fick till det här Lisen innan efter traktorn som levererades i morse. Du skickade sånt roligt i sms.
Ja, men det är lite så här. Det är liksom, det är olika. Det är alltid från traktorer till teamsmöten så att, och lösa hästar ibland. Men det var jättekul och det var väldigt inspirerande och härligt att prata med dig också. Så
vad kul. Jättekul. Nu ska du ringa din PT. Du, alla fina lyssnare, in och följ Lisen på Lisen Bratt Fredriksson. Lyssna på hennes sommarprat om ni inte redan har gjort det. In och följ mig på Shape by Shirin och såklart in och följ podden Träna med Shirin. Prenumerera så du inte missar ett enda samtal. Dela och kommentera så blir jag jätteglad. Tack alla lyssnare, ni är otroligt viktiga för mig. Tusen, tusen tack mina fina sponsorer Great Earth och MPK som gör podden möjlig och som tillför lite extra kärlek i mitt liv på flera sätt. Kolla deras hemsidor eller instasidor greatearth.se eller mtkskincare. Tills vi ses nästa gång. Puss och kram. Hej då, Lisen.
Hej då. Hej, vad kul.